Hur var det då att få loss pengar? Var det så att det mesta gick på talk och att folk förde dit stockar och jobbade och hade sig och man var inte så beroende av kommunala och statliga bidrag på den tiden som idag?
Nu behövdes det bidrag då på den tiden också. Föreningarna blomstrade ju då i början, då också på 20-30-talet. Men det var ju egentligen de här kommunalpolitikerna som samtidigt också hade något intresse på orten. Så de hjälpte då till att man kunde få bidrag till att bygga eller ordna de här föreningshusen och sånt här. Men att största delen gjordes med talkoarbete. Där fanns hantverkare och där fanns såna som kunde ta i både hammare och såg och yxa och sånt här. Så det, det var mycket som gjordes på det viset. Så att i proportion till vad det skulle kosta idag att sätta upp ett sånt här stockhus med numrerade stockar som flyttas, så det där, var det nog inte så hemskt mycket pengar som det behövdes.
Hur är det med talkoanden idag då? Folks benägenhet att ta tag i hammare och spik och hyvel?
Jo, det finns det nog på sommaren fortfarande. Då när det här huset uppfördes vid Svinosund, så var det mycket av de här människorna och medlemmarna som ställde upp. Och det började med röjning av tomten, och här finns till och med ett foto av då när det första huset fälls där på området. Och mycket av de här jobben som gjordes. Så att den här första året så måste första maj lunchen firas ute på byggnadsplatsen på gården. Eftersom huset inte var klart och det kunde inte firas den första maj inne i huset. Så den firades ute på gården.
Mm. Har ni sådana träffar ännu också? Första maj träffar?
Det är lite så där fram och tillbaka nu. Det är lite ibland nyår och ibland första maj och ibland det är bara en vuxen middag och så här, det beror lite på nu.
Mm.
Ja.
Så det är ungefär det som är verksamheten i ett nötskal i dagens läge?
Nej. Vi har mycket. Vi har alltså den här lekskolan som vi har i nedervåningen nu för tiden. Så det är en stor del av vår. Alltså det är inte den hör till Skärgårdens vänner. Och det där är då den här lekskolan och eftermiddagsverksamhet för i huvudsak ett år och också några två år går där. Och där. Sen har vi regelbunden gymnastik för damer och herrar och också för yngre. Sen har vi verksamhet för barnen. Det är som i dagens läge, det är halloweenfester och det är temadagar, det är matlagningskurser för barn, det är dagläger har vi i början av juni. Och det är en gammal tradition från den tiden när det var hemskt sällsynt att föräldrarna hade ledigt ännu före midsommaren. Och det är ganska många föräldrar som fortfarande börjar sina semestrar först efter midsommaren. Och det är då ett sån här dagläger för skolbarn där vad de kan komma på morgon och ha en massa verksamhet med ledare i det här huset. Mm. Och där finns en simstrand alldeles bredvid, så där kan de vistas om det är varma dagar. De deltar ofta själva. De tycker om det här att laga mat tillsammans med ledarna. Och det är då i 3 veckor efter det att skolan har tagit slut fram till midsommar.
Ja, 110 år jag fyller nu då Skärgårdens vänner Esbo. På lördag begås det här jubileet och då har man festligheterna. Det är en lång tid och det har hänt en hel del i Finlands historia. Hur har det påverkat verksamheten och aktiviteten inom Skärgårdens vänners verksamhetsförening?
När jag läste alla de här gamla texterna så fick jag en sån här déjà vu-känsla av att de hade säkert lika roligt på den tiden inom föreningslivet som vi ofta har idag också. Mm. Det är klart att då saknade de kanske tillräckligt många aktiva. Och det är samma sak idag, det går i vågor det här. I en del tillfällen så ställer mera folk upp. Ibland så skulle man hoppas att det skulle finnas fler där också idag. Som till exempel den här tidningen som föreningen hade på 20-talet. Så den dog ju tyvärr ut i och med det att det fanns inte intresse att skriva korta små artiklar till en tidning. Men det där, den som är refererad nu här i boken, så den har ju alldeles ljuvliga, härliga artiklar. Bland annat en artikel till damerna om hur man ska gå tillväga för att få rak näsa om man råkar ha en som är uppåtvänd.
Aha, hur ska man gå tillväga?
Ja, jag vet inte. Jag ska läsa boken. Det är ganska skoj.
Alice Babs, hon opererade sin näsa. För hon hade så här söt upp näsa och så ville de skivbolaget att hon måste liksom göra någonting åt sin näsa. Hon opererade så att det blev rak. Och kanske något sånt de höll på med där också.
Ja, just det.
Kvällarna.
Och en kuriositet finns där med också. Det är att På 20-talet, början av 30-talet också, så av någon anledning så skulle damerna, när de var fina, så skulle de klippa sina naglar så att de var vassa och spetsiga.
Mm-hmm.
Och det är en sak som nog inte många vet om, för det var inte särskilt långvarigt. Men det finns till och med antecknat också här, för att jag har refererat hela den här gamla tidningen, ett enda exemplar som finns kvar. Från föreningens egen tidning. Mm. Vågstänk heter det.
Okej, det är ett bra namn på den tidningen.
Ja.
De klippte sina naglar spetsiga. Det är samma sak som du gör där, så att ni var liksom lite föregångare. Ja, med spetsiga naglar hos damer, kanske också hos herrar, inte vet jag.
Ja, det har jag nog inte sett idag. De var
så pass spetsiga alltså.
De var faktiskt, de var vassa.
De var vassa, okej.
Ja.
Det är inte ett att vara gift med en sån dam. Men det var ju krigsår och annat också, om man tänker gå ännu längre tillbaka så hade vi 1917, 1918 och så vidare. Och hur var det då med föreningens verksamhet?
Föreningen har hela tiden haft någon form av verksamhet och under krigsåren så var då damerna mer aktiva. Då måste damerna i föreningen också ta till, om det nu behövdes, både hammare och såg och yxa och liknande, om det behövdes någonting. Och de äldre barnen ställde ofta upp också med att hjälpa till. Till exempel gamla vikingahem som måste vedeldas då när det var svart ute. Så fanns det hemskt mycket av de här unga pojkarna på området som ställde upp mot en liten slant och kom och högg ved. Och för elda gamla vikingahem för att man skulle kunna vistas där. Mm. Det namnet vikingahem, så mycket måste jag berätta här. Den här lekskolan som vi har, daghemme, så det där funderar vi att måste ett daghem, en privat lekskola, ha ett eget namn. Och det var ju såklart Vikingahem som lekskolan måste döpas till, för att föreningens första hem hette Vikingahem och nu heter vår lekskola Vikingahem.
Mm. Det här just viking och vikingar, varifrån kan det här leda sig att det blev just hänvisning till vikingar och norska och svenska krigskämpar?
Varifrån det kom det här vikingar, det vet jag inte. Men jag tror att många i föreningen då, när det här namnet skapades, Vikingaborg, så ville ha den här känslan av att det måste vara ett ståtligt namn. Och då när vikingar ordet fanns med i namnet, så då tyckte de att det var bra.
Mm.
Och vikingaborgen ännu till.
Okej, vi har ju vikingarna som dansband också, så att om vi slår på stor ska det vara viking med.
Ja.
Då jag var verksam inom UF-rörelsen, så då minns jag, var det problem med Nylands svenska ungdomsförbund, för att det heter ju då ungdomsföreningar, men de flesta som var med här så i Nyland så var äldre människor. Och det var problem att få det ordnat så att man också kunde få statsanslagen. För i statliga stadgar så stod det att man måste ha så många procent unga för att få anslag. Och det var då så att säga värst i Nyland. På andra ställen så var det faktiskt då ungdomsföreningar värd namnet. Men det verkar ju vara så att ni då har varit en sån förening som har lyckats ha ungdomarna med. Och sen kommer att ha det också i framtiden och inte hamna ut för sådana problem.
Jo, det här med att det ska finnas en viss procent eller ett visst antal ungdomar. Så det är egentligen, om man nu tänker på de här som ger understöd, så borde man korrigera den här saken för dem också. För ungdomsförening döptes det här till, eller det var ungdomsförening. Det här namnet hade att göra med att äldre befolkningen ville bilda de här föreningarna för att ge kultur och bildning åt ungdomarna på orten.
Mm.
Och de flesta föreningar tidigare hade alltid på sina månadsmöten så hade de viktiga föredrag. De hade utomstående människor som kom och berättade om aktuella saker för att ge någonting åt den lokala unga befolkningen som de inte kunde få någon annanstans ifrån. Folkskola gick man i och folkhögskolor. Så här att man utbildar sig på det viset. Men det där, en sån här vardagligare dos av bildning, kultur, så kunde man ju inte få någonstans ifrån. Det fanns varken arbetarinstitut eller man kunde inte gå in på nätet och kolla upp saker, googla dem. Och det här. Så den vuxna befolkningen ville ge någonting åt yngre människorna på orten. Och de var viktiga, de här föredragen och de här mötena där de berättade om viktiga och aktuella saker.
Så det var egentligen på den tiden ändå vuxna som där utbildade unga, och det var därför som de här föreningarna fick namnet ungdomsförening.
Exakt, för att de bildades för ungdomarnas skull.
Okej. Ja, Yrsa Holmberg, vice ordförande i Svie, alltså Kärgårdens vänner i Esbo, som fyller 110 år nu på lördag. Ska du vara med på den här utdelningen på banketten på kvällen också?
Jo, eftersom jag är vice ordförande så har jag ju vissa uppgifter både på dagen och på kvällen. Och jag har ju haft mina fingrar med i spelen för den här boken, så jag kommer kanske att berätta då på kvällen också någonting smått om hur den här boken kom till och liknande.